Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Vad skönt det var att landa här inne. Alltså det fläktar lite och det är så jäkla varmt ute.
Det är så skönt att vara inne i den här bunken.
Vi gömmer oss i bunken, men det är helt underbart. Väder ute, så vi ska egentligen inte klaga på värmen, för det är underbart.
Ja, det är underbart. Det är typ, vad är det? Det är så här 40 grader ute nu, minst. Och vindstilla och typ för 2 veckor sedan snöade det. Mm. Och det är jätteskönt. Men ändå så njuter vi av att komma in i mörkret och i den här studion som är sval och skön. Mm,
det måste man också få njuta lite av.
Välkomna förresten till Cancersnack.
Ja, hej och välkomna.
Och så glad är jag att du är tillbaka idag, Emma.
Ja, det känns så kul att vara här. Det var så konstigt förra veckan när jag inte var här och när jag låg hemma och var
dålig.
Ja,
det var jättekonstigt och jätteensamt utan dig. Så att jag är så glad att höra din ljuva stämma igen i mina hörlurar här.
Mitt lilla dalmål. Eller vad jag nu har för konstig dialekt.
Hur är läget med dig?
Ja, hur är läget? Alltså, ja, det är väl... Idag är ändå en bra dag. Jag känner mig glad och så här positiv och det är så härligt väder och kul att vara här. Jag är riktigt taggad.
Ja, men vad härligt.
Hur mår du, Lotta?
Jag mår bra. Mm. Jag är så här otroligt väderberoende nu. Jag typ, alltså så fort det är sol och härligt så blir jag glad och regnar det så blir jag inte glad. När himlen gråter så gråter jag. Typ lite så är jag nu. Jag vet inte, jag är superkänslig. Men idag som sagt så är det strålande sol ute och det är, vi går in i helgen här efter idag, så att det är bra med mig idag.
Mm, vad härligt.
Där. Men du ska få berätta varför inte du var här förra avsnittet. Vi tänkte att vi ska börja med det, lite om vart du är just nu, som det ser ut för dig just nu. Så om du vill berätta.
Ja, men alltså... Det har ju varit så otroligt mycket. Alltså, du nämnde ju där min hjärntrötthet. Och det är ju... Jag har levt med hjärntumör sedan 2011. Så, och gått igenom operationer och strålning och behandling. Så med hjärntumör så kommer ju också en fruktansvärd hjärntrötthet. Som gör en förlamad, känns fel att säga med tanke på hur situationen ser ut. Men när hjärnan inte fungerar så fungerar inte kroppen. Man kan inte tänka, man kan inte prata. Jag blir så otroligt ofokuserad. Minnet sviker, jag tappar lokalsinnet. Alltså, ingenting fungerar. Och sen har det också varit så mycket annat som har pågått för min del. Det senaste halvåret har ju varit rent utav brutalt. Det jag har gått igenom med dels min egen situation. Att Mårten växer igen, min lilla tumör som jag har döpt till Mårten. Att den växer och att det... något som pågår. Jag känner mig också sämre. Jag är vingligare och har inte lika koll på min vänstersida. Mm. Och det gör ju också såklart att man blir jäkligt orolig. Mm. Och funderar, men oj, vad är det som händer? Mer huvudvärk och trötthet. Alltså en enorm trötthet. Jag tar mig inte ur sängen. Eller jag kan ju sova 12 timmar ända jag inte är utsövd. Mm. Jag är fortfarande helt... Alltså kroppen känns som bly. Mm. Och i tankarna är det som seg kola ungefär.
För lite så var det väl förra veckan när du inte var med på inspelningen. Mm. Att du hade haft en halv vecka ungefär då som du hade sådana dagar. Eller har det pågått längre?
Ja, det har pågått längre. Ja. Men jag är ganska duktig på att dölja det där. För att jag orkar inte gå runt och hela tiden visa det. För att det förstärker allting bara. Mm. Så att när jag är ute bland folk och sådär så lägger jag lite locket på. Mm. för att också peppa mig själv. För att det är jobbigt att vara i det. Och sen har jag någonstans, jag vill så mycket, jag vill så jäkla mycket, men min kropp säger stopp. Och jag har bara mosat mig fram.
Mm.
Och nu har jag kommit till en sån här punkt där jag känner att jag har mycket symptom för utmattning.
Mm.
Jag har gått in i väggen förut.
Mm.
Och det är någonting jag aldrig mer vill göra. Jag har lovat mig själv att inte stressa. Sen, nu när det har varit som det har varit, så är det så mycket som pågår inuti. I tankarna och oro. Och det tar otroligt mycket energi. Bara som det senaste halvåret har varit också med sorgen. Både sorgen över Elias. Men också så förlorade jag i samma veva en väldigt nära vän till mig.
Mm.
Och det har någonstans, det hände i samma veva som jag fick reda på att min tumör växte.
Mm.
Och då blir det någonstans, när jag är sjuk så måste jag först och främst fokusera på att jag är sjuk. Och att min hälsa går först.
Mm.
Där har jag fått lov att lägga sorgen åt sidan och bara fokusera på mig själv och min sjukdom. Och det gör ju att sorgen kommer ikapp. Och det har ju funnits där. Och nu är jag inne i en sån period där jag gråter mycket och jag är otroligt skör. Det var ju därför jag också inte kunde vara med förra avsnittet. För att jag kände att jag fixar inte att sitta i en studio och prata när tårarna bara trycker. Och, alltså rösten darrar typ. Och så har jag känt nästan de två senaste avsnitten lite grann att det har varit på gränsen. Liksom. Mm. Och sen kvällen innan vi skulle spela in förra veckan så kände jag bara att det här kommer aldrig gå. Varken med tårarna eller med kroppen. Att ta sig till Stockholm, det kan låta så enkelt.
Men vi bor ju i Västerås.
Precis, vi bor ju i Västerås. Och för någon som är frisk så är det så lätt att bara sätta sig på ett tåg och ta sig hit och spela in och bara göra det. Man rycker upp sig eller vad man nu gör. Men med hjärntrötthet så funkar det inte så. Utan då är man en marionettdocka till min hjärntrötthet.
Mm.
Det är bara att gilla läget.
Nej, men, och sen har ju vi pratat också om att nu när det är vår, härligt ute, det är sol och sommar och varmt och alla blir typ extra glada nu, känns det som. Att det är så här, man ska vara glad nu för att det är vår och det är härligt. Det har vi också pratat om, att det krockar väldigt mycket ibland när man faktiskt inte mår dåligt. Och att någonstans ibland så känns det inte som att det är okej att säga att man mår dåligt.
Men precis.
Och där har du känt att det har varit ganska påtagligt.
Ja, det blir ju det. Jag är känslostyrd och det gör ju att när jag är inne i de här dalarna och när det är som det är nu, det är mycket oro kring min situation. Min senaste röntgen som jag gjorde i januari visar ju på att min tumör växer. Så jag fick ju träffa min neurokirurg och har ju stått inför en eventuell operation som det lät av. Men nu har det ju månaderna bara går och jag har fortfarande inte fått komma till röntgen. Och jag känner mig sämre och har varit väldigt tydlig med det till läkarna. Fortfarande har jag inte fått en röntgen inbokad och inte, jag har ingen kontroll alls eller koll på vad det är som händer uppe i min hjärna.
Nej, det där, jag blir så förbannad på det där. För att, vad är det som är så svårt att skicka dig på röntgen? Och, alltså, du har ju en tumör som, alltså, den växer ju.
Precis.
Du behöver ju komma och undersöka det här.
Mm.
De berättade det här för dig i början av mars.
Mm.
Och nu är det i slutet på maj.
Mm.
Och du har inte ens fått en remiss till röntgen.
Nej, när man såg att det växte där vid min senaste röntgen i januari så bestämde man det att vi ska sätta in cellgifter. Men två dagar innan jag skulle ha börjat med min behandling så berättade de att jag ska få träffa min neurokirurg. Så fick jag göra det. Och vi kom överens om att jag ska börja med att göra en röntgen för att se då hur mycket har vuxit sen den senaste då. Så att säga. I och med att jag träffade neurokirurgen i mars.
Mm.
Så hinner det ändå hända lite saker. Och då pratade vi också om, jag var ju tydlig med henne att jag känner mig sämre. Jag är vingligare och känner att det är någonting som pågår i vänstersidan. Och det är ju väldigt allvarligt. Det måste man ta på allvar, tänker jag. Och det kändes också som att min kirurg gjorde det, för att hon sa att då försöker vi få till en operation så snart som möjligt. Förhoppningsvis nu i vår.
Mm.
Och här sitter jag fortfarande inte fått röntgenkallelse.
Vad sa de när du ringde om det här? För det gjorde du i april, va?
Jag har ringt flera gånger. Men någon gång fick jag väl prata med någon som jag inte har någon aning om vem det var. Aldrig haft kontakt med den personen. Men hon sa att ring till Stockholm.
Mm.
Stockholm har kortare väntetider.
Mm.
Och då blev jag så här, ska jag ringa till Stockholm och bara hej, jag heter Emma Skoglund. Jag har det här, det här, det här. Eller det där slog jag bort direkt, för det tänker jag inte göra.
Nu ska du ringa Stockholm Röntgen,
ja,
och säga att jag kommer på måndag och behöver göra min hjärnröntgen för att jag tror att den växer. Att, och de har inte tid med det här för, i mitt landsting.
Nej. Tjena vad de kommer ta en på allvar. Bara, ja, Emma, kom, välkommen. Det kommer ju inte hända. Alltså jag känner ju bara det att det är ju sjukvården som måste skicka en remiss till Stockholm där.
Mm.
Jag, det kommer ju inte hända något för att jag ringer Stockholm. Och jag fattar inte varför jag ska blanda in Stockholm, men jag har hela tiden varit i Uppsala. Så det blir också så himla
där står de
snurrigt.
Väl, den står väl, som vi brukar säga, med fastbundna händer. Och resurser. Inte kan göra så mycket för att det är resursbrist. Och det ena med det tredje, helt enkelt. Men samtidigt, det finns en människa bakom det här. Mm. Och det finns en person som faktiskt går med en enorm oro. Och som har en obotlig hjärntumör som de har sett har börjat vuxit. Och som... Mm. Som de läkarna säger att man måste göra någonting åt det här.
Mm.
Och du har fått höra att du ska få göra en röntgen nu i vår. Och det är sommar nu.
Operation
menar jag.
Ja, men både röntgen och operation. Ja. Så, du säger
så att, alltså jag blir så... Ja, det är så här var det ju också väldigt många gånger med min man.
Mm.
Och där var ju jag ihärdig alltid. Mm. Jag ringde som en dåre. Jag var, I was a maniac liksom, och ofta. Och jag märkte att det blev skillnad då. Att så här, jag vet, när han fick första, alltså när han fick sitt besked och de såg att det var en jättestor tumör i hans lever, då så dröjde röntgen jättelänge. Och vi gick och väntade och det var ingen som ringde. Och här gick vi hemma med det här jättehemska beskedet och det var ingen som hörde av sig ens. Och den de sa vid första mötet var att vi måste ju gå vidare och göra vidare utredningar. Det första steget är en röntgen. Och vi gick hem och ingenting hände. Och när jag ringde då till röntgen, då hade den här röntgenremissen prioriterats ner. För att det ansåg man inte att det var prio. Det var ingen prio. Så att då ringde jag tillbaka till hans läkare som ringde till röntgenläkaren som gjorde att röntgenläkaren prioriterade upp remissen som gjorde att vi fick komma på röntgen en vecka senare. Och så var det många gånger.
Mm.
Man låter extremt bitter när man sitter och pratar om sånt här. Men det är hemskt när man ser att man faktiskt kan påverka själv. Och jag blir så ledsen när jag hör din situation och frustration. För att det är såna här anledningar som gör att du inte orkar gå upp vissa dagar förmodligen.
Mm.
Och liksom tårarna pressar på. Ska du behöva leva med det här?
Och det jag blir mest besviken över, det är ju att de faktiskt också... Det här är personer som jag har haft kontakt med under flera år. Och nu, och jag tycker att mitt sjukhus har varit hur bra som helst där. Mm. Men nu händer det här. Och det är ju troligtvis på att det är sånt jäkla kaos i vården.
Mm.
Att det är resursbrist. Och jag hör ju bara när jag pratar med min vän om, som jobbar som läkare, vilket kaos det är. De är också jättefrustrerade i sitt jobb att de inte kan göra det som behövs för att resurserna inte finns.
Precis.
Och jag blir så otroligt frustrerad när det är så här, när det gäller det här gäller ändå en allvarlig sjukdom och att det är så då någonstans vill jag bara ställa mig, det känns som att jag står och hoppar, skriker och viftar med armarna och det är ingen som hör eller ser.
Nej, jag förstår det. Den här extrema maktlösa känslan som man har ändå när man lever med cancer.
Precis.
Den förstärks ju ytterligare när man känner att vården inte heller har fullt ut koll på det. Alltså att det känns, ibland så bara känns det som att man faller mellan stolarna.
Ja,
kanske det inte är så, men bara att man har den känslan är ju fel.
Det är det ju. Och jag får ju lite den känslan nu, att i och med att tiden går och ingenting händer. Så det blir sån enorm frustration i det här. Och det här är mitt liv det handlar om. Det är min framtid det handlar om. Och någonstans känns det som att man glömmer det.
Mm.
Och jag vet inte vart det är fokus. Någonstans måste ju fokus vara att jag ska må bra trots att jag är sjuk. Och det har jag ändå gjort under de här åren. Det har ju gått upp och ner såklart.
Mm.
När det blir så här så blir det så otroligt mycket som gör att man mår så mycket sämre än vad man skulle behöva i en sån här situation. Och det är ett slitsamt liv.
Mm.
Jag kan inte säga något annat än att det är det. För att man slits mellan att försöka leva och jag har så mycket saker på gång och så mycket som ger mig energi och glädje och kärlek till livet. Men samtidigt så sitter jag i en situation där jag kanske ska göra en operation nu och vet liksom ingenting hur det blir efter den.
Mm.
Och det är det där man slits mellan, att ena stunden bara, ja, nu kör vi, och andra gången,
ja,
okej, nu pausar vi.
Mm.
för att det blir operation. Mm. Hur ska man tänka?
Mm. Precis.
Och det här med att jag känner, varje gång jag känner att jag har mer huvudvärk så blir det också, är det tumören som växer? Mm. Eller varje gång jag känner att min epilepsi är lite mer så är det också, nu måste det vara någonting med tumören. Mm. Man drar de kopplingarna på en gång. Och det är ju alltid så, i och med att jag har en kronisk cancer så kommer de, finns ju där. Varje liten sak man känner i kroppen gör ju att en oro startar.
Mm.
Så jag behöver ju få svar.
Mm.
Och det har varit väldigt tydligt med dem också. Nu så pratade jag med dem senast, så skulle de ha ringt mig i förrgår. Tror du de ringde eller?
De har inte ringt.
Nej. Jag har ringt idag. Inget svar.
Men vem var det som skulle ringa?
Jag vet inte om det är min kontaktsjuksköterska. Okay. Det där låter ju också så himla fint.
Mm.
Jag tycker inte det funkar ju inte i praktiken.
Mm.
Så att det är ju otroligt frustrerande och det är otroligt jävligt rent ut sagt. Får vi svara i den här podden?
Mm, det får vi.
Nu gör vi det i alla fall.
Ja, nej, men alltså, det är ju ett förtroende som brister hos dig när de
nu
säger att de ska ringa och de ringer inte.
Precis.
Och det är liksom, ditt liv är typ upphängt på det här såklart.
Mm.
Du går ju och tänker på det här hela tiden. När man då går och dessutom väntar på ett telefonsamtal och det är inte någon som ringer. Ja, det börjar gå mot semester nu. Och sommar. Men cancer tar ju tyvärr aldrig semester.
Så är det ju.
Det är fruktansvärt och det är för jävligt helt enkelt. Och nu är vi jävligt bittra.
Nu är vi arga här i studion i det fina solvädret.
Ja.
Nej, men jag känner ju det att vården borde bli bättre på att inte säga vi ringer dig då och då. Mm. Eller det blir så här och så här. Säg inte att du ska ringa mig imorgon om du inte ringer mig imorgon.
Nej.
För då tar jag för givet, alltså då hoppas jag ju, då vet jag, gud imorgon då får jag ett svar, då får jag veta lite mer hur det är. Sen när man inte får det, då blir ju slaget i magen ännu hårdare. Mm. Men jag vill väl också säga det att när man lever med en sån här, jag vet inte om det är skillnad på cancer och kronisk cancer, jag har ingen aning. Jag vet att jag ska inte sitta här och låtsas som att jag sitter i den värsta situationen, jag har det värre än alla andra. Men det är otroligt jobbigt att leva med en kronisk cancer och ibland kan jag känna att det inte är riktigt okej att må dåligt. Jag har en jättestor oro över att ingen skulle orka med mig om jag är så ärlig i mina känslor som verkligheten ser ut.
Känner du att folk inte kan förstå att du mår dåligt?
Ja, precis. Och också att det kan bli lite det här med ryck upp dig nu.
Mm.
Ta vara på dagen eller... Och jag tar vara på dagen, men just det här att rycka upp sig, det är också, dels är det jättesvårt med hjärntrötthet, för det går inte att rycka upp sig då. Men det är också som att säga till någon som är deprimerad, ryck upp dig. Det funkar inte. Det är inte så det fungerar. För att hade jag kunnat rycka upp mig eller hade man kunnat rycka upp sig så hade man gjort det. Men det är inte så det fungerar och någonstans så känns det som att ja, men just det här, hur skulle någon orka med mig om jag är ärlig? Och att det ska vara så positivt och glatt i dagens samhälle. Och man ska, som vi pratade lite om på vägen hit.
Det ska vara ett Instagram-profil. Livet ska vara en Instagram-profil. Och livet är inte en Instagram-profil.
Nej.
Det känns som att vi typ är hjärntvättade av all media.
Mm.
Allt det som media matar oss med varje dag. Hur ett liv ska se ut.
Exakt.
Från alla håll och kanter idag.
Ja. Och där känns ju... Där är ju jag... Jag har alltid velat vara ärlig i mina känslor hur det är och också visa det här mörkret och de jobbiga stunderna som väl är väldigt obekväma att faktiskt ta i och dela med andra och som framförallt andra kan tycka är otroligt jobbigt. Men jag tycker det är så otroligt viktigt att man inte glömmer det, för att speciellt idag när det ska vara så positivt och glättigt och glatt så är det, jag känner att det är oerhört viktigt att lyfta fram det och fortfarande att det är ju därför jag är så öppen med det som jag är också i min blogg när jag skriver hur jag mår. Och jag vet att det kanske inte är så inspirerande alltid eller sådär, men det är så verkligheten ser ut och jag vill inte visa något annat.
Nej.
Även om jag också har mina stunder som är riktigt bra. Och dagar och perioder såklart, som jag pratar om i alla andra avsnitt också, eller i andra i alla fall.
Ja, men det blir ju såklart lurigt när du ser så frisk och pigg och glad och snygg ut. Och sen så vet man liksom inte, det finns ingen som kan förstå hur det är att leva med hjärntrötthet.
Nej.
Och det finns ingen som kan förstå hur det är att leva med de här väntan på på röntgen och väntan på en eventuell hjärnoperation. Det är ju så. Det är liksom, det kan ingen förstå.
Nej.
Jag tror ju folk har ju ändå en förståelse över vad du går igenom.
Precis.
Men dagarna emellan när du ändå verkar liksom som alla andra så kan jag tänka mig att det krockar. Och att det blir, att det ligger mycket i det, att det är oförståelse.
Jag tror att vi har pratat om det förut i något avsnitt där vi sa också det här att när man lever med en cancer som ser ut som min så blir det när det blir nya slag så blir det också nya kriser. När jag får reda på att min tumör växer igen så börjar krisen om. Eller jag sitter kvar i samma situation någorlunda. Jag är inte av med min cancer.
Nej.
Jag lever fortfarande med den. Jag lever fortfarande med alla de här stora frågorna kring liv och död och allt vad det är.
Mm. Skulle du kunna beskriva din hjärntrötthet? Har du något sätt som beskriver den?
Ja, men det tror jag. Alltså, jag tänker att om man tänker som en linje, den representerar noll energi. Och där ligger alla andra när de kanske är trötta och känner sig, nu är jag slut, nu behöver jag sova. Och med hjärntrötthet så ligger du ständigt på minus, så du ligger liksom nedanför den här linjen. Och där är jag nästan ständigt när jag har så mycket hjärntrötthet. Och då räcker det inte heller med att gå och lägga sig och sova en timme eller två, eller lägga sig tidigt en kväll. För att den här hjärntröttheten går inte över på en natt. Man kan inte vila sig pigg, utan då är det att stänga av telefon, då är det stänga av tv, då är det stänga av. Allt som hjärnan behöver bearbeta måste man bara ta bort för att hjärnan behöver vila. Och då behöver jag vila i flera dagar. Och ändå med hjärntrötthet så kommer jag kanske kan komma ovanför 0, 1, 2, 3 kanske i energi.
Mm.
Så man ligger ständigt på minus i energi. Förstår du?
Det tycker jag beskrev jättebra. Tänk om alla bara kunde veta den eller förstå den förklaringen. Eller veta om den förklaringen, då tror jag att du skulle få mer förståelse.
Ja, men jag tror också det. Och det här är ju verkligen någonting som jag krigar för att folk ska förstå. För det är en sån otroligt stor frustration. Jag sitter och vevar med händerna. Alltså, ja. Men det är en sån otrolig frustration. För människor säger att man lägger och vila. Eller, de vill ju hjälpa och all välmening. Men för mig, det fungerar inte som hjärntrötthet. Utan man behöver vila så pass länge för att komma upp ovanför noll.
Mm.
Och komma upp på plussidan med energi. För man är ständigt på minus. Mm. Det finns inga reserver i energikontot. Det är ett hål i det där jäkla energikontot. Mm. Jag vet inte om det är att folk kan förstå med den förklaringen.
Jo, men det tycker jag beskrev det bra. Faktiskt.
Det är så jag skulle beskriva. Det är så jag upplever det. Mm. Och det är det för min del som är hjärntrötthet. Också att det är svårt att sortera bland ljud. Så sitter jag i ett rum där det är mycket ljud. Så många som pratar till exempel. Så är det otroligt svårt att sortera. Alla ljud blandas liksom ihop. Så jag kan inte sortera vad du säger eller vem som säger vad. Utan allt bara kommer in samtidigt. Så jag har inte det här filtret som sorterar.
Mm.
Det är också mycket hjärntrötthet, ljudkänslighet och sådär. Och att hjärnan stänger ner.
Mm.
Stirrig blick och sådär. Mm. Man zoomar ut på något vis.
Ja, för det du beskriver, det är ju alltså dina fysiska begränsningar som du beskriver som ingen ser.
Exakt.
Och det är, som sagt, som jag sa, det ser man ju inte på
dig.
Så att jag förstår att det blir ju en extrem krock där när man inte får den förståelsen. Och man vill bara kanske skrika ut, bara, men jag känner så här och alltså jag mår inte bra på grund av allt det här som du nu har beskrivit.
Mm.
Och det är ingen som ser.
Nej, precis.
Så att jag förstår att det måste vara en extrem krock. Det jag kan känna när jag ledde med min man som hade en väldigt allvarlig form av gallgångscancer där han var väldigt, väldigt mycket på sjukhus. Fick stora återfall hela tiden. Han mådde ju inte så bra. Han hade ofta feber och han var ofta dålig. Vi hade det ändå så himla bra. Alltså vi hade ett så himla bra liv och jag hade ju inga fysiska åkommor, eller liksom jag mådde ju inget dåligt fysiskt. Jag ville ju bara att livet skulle fortsätta som det alltid har gjort. Och det gjorde det för oss efter kanske ett halvår typ, eller ett år in i sjukdomen, så fortsatte det ändå någorlunda bra. Alltså, vi hade våra sjukhusvistelser och behandlingstider och återbesök och röntgen, men allt liv däremellan var så himla fint och bra. Och vi verkligen njöt av livet så himla mycket. Och jag mådde så bra. Alltså jag mådde, och han också. Och jag blev typ jätteirriterad på när folk frågade, ja men hur är det? Och la huvudet på sne. Det tyckte jag var jättejobbigt, för att den klassiska bilden av en cancersjuk sitter ju fortfarande kvar hos många. Att man kanske bara ligger hemma och, som vi har pratat om, alltså den klassiska liksom, att man bara mår dåligt, både fysiskt och psykiskt. Och det är många bitar i det. Det är klart att jag inte bara, alltså, det är klart att man påverkade så att man mådde skitdåligt vissa dagar psykiskt och var jätteledsen över situationen. Men många dagar så hade vi ändå väldigt bra. Och där kände jag att det kunde inte folk förstå. Och det här att många tyckte synd om oss väldigt mycket. Och liksom, folk kunde så här, åh, fy vad jobbigt för dem. Gud vad skönt att inte vi är där. Och så kunde de nästan njuta mer av deras egna till och varo för att de inte var i våran situation. Och det, den grejen kunde man typ känna av. Och det irriterade mig något så enormt mycket. Där har vi också en bit som jag tyckte var jobbig. Och det kan jag även känna idag. Att jag faktiskt mår ganska okej just nu. Och att många inte riktigt kan förstå det. Och det handlar ju om oförståelse. Allt det här som vi har pratat om nu, det handlar om oförståelse. För någonstans, så, eller vårt liv pågick ju. Det fortsatte. Det var som en mamma som jag hörde som berättade i någon intervju som hade en son som hade leukemi. Och under de här 3 åren så lärde han sig gå. Han lärde sig prata. Han lärde sig... Ja, men han upptäckte livet och hans liv pågick ju. Och han växte och utvecklades. Det jag vill säga med det här är att leva med cancer, det är ju inte bara misär. Utan det, liksom, livet pågår ju hela tiden ändå. Och människan har en fantastisk förmåga att anpassa sig. Och det är någonting som jag har lärt mig av det här. Att jag hade ju aldrig i min vildaste fantasi kunnat förstå att vi skulle liksom ta oss igenom det här på det sättet som vi faktiskt gjorde och ha det fokuset som vi faktiskt hade innan vi drabbades av det här. Och ens anpassningsförmåga som man har är ju helt otrolig. Och livet pågick ändå. Den här lilla killen lärde sig prata, han lekte med kompisar och han hade världens bästa liv samtidigt som han gick igenom någonting väldigt jobbigt. Och där tror jag kanske att man inte ser det då. Liksom man ser bara det här, lägga huvudet på sned, tycka synd och fy vad jobbigt. Men det är ju så mycket mer som händer. Också att man faktiskt lär känna sig själv sjukt mycket och man liksom utvecklas ju på massa olika plan.
Ja, verkligen. Och jag satt hos min terapeut nu i veckan och hon sa det, pratade om det här med utveckling och kris. Men det hon menar på är ju kris är utveckling. Och just det är ju det jag också känner. Att,
gud, vilken bra mening.
Hur bra som helst. Mm. Jag har ju utvecklats otroligt mycket, det vet att du också har, Lotta.
Ja.
Stor skillnad, man lär sig otroligt mycket och jag tycker, precis som du säger det här, att det är inte bara det ena eller andra, misär eller, och jag tycker det är så otroligt provocerande när folk tittar på mig och tycker att mitt liv är tragiskt. Mitt liv är fantastiskt och jag får uppleva otroligt mycket glädje och lycka och hur mycket bra som helst, och jag tycker mitt liv egentligen är bättre idag än vad det var när jag var frisk.
Det är så himla klurigt. Å ena sidan så är det ju så.
Ja.
Å andra sidan så är det som du förklarade innan. Att exakt. Det finns en extrem oförståelse för det fysiska.
Mm. Precis. Ja, och jag känner ju väldigt mycket. Alltså det som har varit mitt. Jag tänker också nu på Nina som vi hade med i förra avsnittet. Som du hade en intervju med. Hon sa ju det. Hon hade ett mission.
Mm.
Och mitt mission, det är ju det att få folk att förstå att cancer är inte bara misär eller tragiskt, utan även om jag brinner ju för både frågor som gäller cancer och även psykisk ohälsa, för att jag har erfarenheter av det själv och det är något som behöver pratas om mer. Det är så otroligt viktigt, för det är så många som lever med psykisk ohälsa också som går runt och skäms och...
Ja, verkligen, och speciellt i vårt samhälle som vi lever i idag med all massmedia som vi matas av hela dagarna, där det många gånger är det perfekta, glattiga, framgångsrika, härliga livet.
Precis.
Så är det ju en jätteviktig bit att lyfta. Och jag tycker ju att den börjar ju lyftas mer och mer. Så där tycker jag ändå att vi börjar komma någonstans på vägen.
Ja, verkligen. Men det, ja, jag tycker också det. Det går framåt och vi har blivit bättre. Men just det att...
Man får vissa bitar som man känner så här, det här skulle jag kunna påverka. Och det här skulle... Alltså det är saker och ting börjar växa och ta form av en kris också. Mm. Det är det vi vill komma fram till.
Ja.
Och man kan liksom hitta drivkrafter i det.
Mm.
Och man kan hitta drivkrafter att påverka eller att utveckla sig själv eller en massa olika.
Mm. Precis. Jag känner ju det. För första gången i mitt liv så känns det som att jag hittar min plats i livet sen jag blev sjuk. Och alltså alla mina, vad säger man, intresset, jag har alltid varit intresserad av psykologi, så jag är ju väldigt nördig på så vis, så här, hur vi beter oss, hur vi tänker, hur vi reagerar. Mm. Otroligt intressant tycker jag också. Mm. För man lär sig otroligt mycket om det när man drabbas av sånt här.
Mm. Ja men verkligen. Alltså jag känner igen mig i det där, men jag kan inte säga så som du sa, för att det är klart att jag alla gånger i världen hade velat haft det här ogjort. Men situationen är ju som den är nu och jag kan inte ändra den. Man kan inte ändra sin situation som man är i. Och då väljer jag att försöka fokusera på det som faktiskt ger mig saker och fokusera på det där jag kan utvecklas, där jag kan påverka. Ja, men jag finner ändå en drivkraft i det. Men cancer är ändå för jävligt. Det ska inte drabba någon. Nej. Såklart.
Det håller jag med om.
Mm, såklart.
Alltså, såklart. Mm. Det är inte det jag menar heller. Nej. Men just att jag vet inte, jag känner mig alltid väldigt förvirrad vad jag ville med mitt liv förut. Så jag kunde aldrig sätta ner foten. Och cancern har tagit ner mig på jorden på något vis.
Gud, det där känner jag jättemycket igen. Jag har en solklar bild över vart jag vill med mitt liv idag. Och det hade inte jag på samma sätt heller förut.
Nej.
Men det är ju, ja.
Men det är så lätt för människor att, för jag vill ju gärna jobba med cancerfrågor och det är ju också dit jag är på väg nu med lite nya uppdrag som jag har fått och sådär. Och det är jättekul, för mig är det så mycket, det ger mig så otroligt mycket energi och det är så mycket glädje.
Mm.
Trots att det handlar om cancer så får jag ut glädje av det. Mm. Och det tror så många har svårt att förstå.
Precis, men det är det jag menar med att man hittar drivkraften i krisen.
Ja, ja precis.
Man finner de här eldarna som man bara kan liksom... vad ska jag säga? Alltså man hittar sina drivkrafter och man hittar sina glädjeämnen.
Mm, precis.
Och i det här. Det känns som att våra liksom känslor typ krockar just nu lite grann.
Ja.
För att du känner dina känslor väldigt mycket just nu och du tar till dig dem väldigt mycket och går in i dem och det förespråkar vi och tycker det är jättebra och viktigt att man gör, att man tillåter sig att känna exakt det man känner och att man någonstans ska tycka att det är helt, alltså det är helt okej att göra det. Jag tror att jag inte är där just nu utan jag stänger nog av ganska mycket. Jag är en riktig dopamin-junkie just nu. Jag vill bara ha glada... jag vill bara ge mig in i liksom glada saker och göra sånt som jag vet att jag mår bra av, som jag får en så här riktig dopamin-rush av. Jag tillåter inte mig själv riktigt just nu att känna efter, utan jag håller mig liksom över där liksom. Jag kör bara på.
Stänger av en aning.
Ja, det gör jag just nu.
Det här som är jobbigt alltså, menar jag.
Precis. Och sen kommer det ifatt mig i alla fall ibland. Och det är det som är så märkligt med vår kropp. Att vi kan typ inte göra det, utan det kommer ifatt förr eller senare ändå. Och då kan slaget bli ganska hårt.
Mm.
Och det är det som är så dumt och farligt. Men samtidigt så tror jag nog att jag behöver det just nu. Jag behöver liksom, jag har varit nere så djupt så länge och nu så känner jag bara att nu vill jag må bra. Jag vill göra saker som jag mår bra av. Och så det har två sidor liksom, för det kan komma, som jag sa, jag är väldigt så här väderpåverkad. Ja, så fort det liksom är molnigt och regnigt så påverkas jag jättemycket av det och så kan jag ha en skitdålig dag och allting bara kommer i fatt och jag liksom kommer på mig typ att jag vill ringa Elias liksom, för att jag, och så, ja men du vet, man kommer på allting och så blir det jättejobbigt för att nästa dag så bara så står solen högt på himlen och jag påverkas jättemycket av det och blir jätteglad. Så det har två sidor, men samtidigt så mår jag väldigt bra av det och jag har kommit på mig själv att jag har typ blivit en ja-sägare. Det låter så himla så här hurtigt nu. Det låter som världens hurtigaste människa.
Hur då?
Men det var typ en kompis som hörde av sig till mig för tag sedan och bara, ska vi dra till Milano om 2 veckor? Jag är ledig, jag skulle vilja åka dit. Jag bara, men så här, nej, det är klart vi inte ska dra dit. Alltså jag har en massa andra planer, jag har inte råd, nej. Och så bara, men vänta nu, varför säger jag nej? Det är 3 dagar i Milano, vem tackar nej till det? Mm. Alltså jag har liksom ingenting egentligen som jag har en anledning för att säga nej till det. Alltså jag är själv nu, liksom jag har min sommar, det är väl klart att jag ska göra det. Så typ sådana saker. Jag bara, ja, självklart, det ska vi göra. Och ja, men jag ska gå på massa konserter och jag liksom ser fram emot den här sommaren.
Mm.
Jag är så himla sugen på livet. Det är någonting som har kommit. Och sen kommer det så här nedslag ibland när man är skitledsen och liksom känner allting. Det finns liksom ingen mellanläge just nu.
Mm.
Men jag tillåter mig själv att vara där för att jag mår bra av det. Jag vill också så här utmanas nu, så nu har jag precis sagt upp mig och jag ska börja plugga i höst och någonting som jag är helt säker på att jag vill göra. Jag vet inte exakt målet med det som jag ska ge mig in i, men jag vet att det är ett steg åt rätt riktning. Jag vet att jag kommer älska mina studier som jag ska påbörja och jag vet att det kommer öppna upp dörrar för dit jag vill. Och jag vet inte exakt vart jag vill. Men det kommer visa sig genom att ta det här steget.
Mm. Varför något du har sökt?
Jag har sökt antingen global hälsa eller folkhälsa på masternivå. För jag är sjuksköterska sedan innan, så då kan man liksom gå vidare.
Mm.
Inte ens säkert att jag kommer in.
Nej, men det håller vi tummarna för. Ja,
men alltså det är studier som jag älskar. Och jag kommer verkligen tycka att det är sjukt intressant. Och jag... Det får räcka för nu. Liksom. Jag vet att det är ett steg i rätt riktning, så att säga. Så att det är liksom mycket sånt som pågår för mig just nu.
Spännande alltså.
Mm.
Man behöver inte alltid ha svaret. Det kommer ju, med varje steg du tar så kommer du närmare svaret och målet.
Verkligen.
Så det är ju superspännande.
Ja, men alltså jag tänker bara så här, att man ska inte komplicera till saker. Gör inte en förändring för komplicerad.
Nej.
Alltså tänk inte, snubbla inte på dina egna tankar och liksom måla upp någon bild där du ser ett misslyckande eller att du ser att du liksom, ja men att du inte kommer ta dig dit eller liksom att du måste ha ett klart mål.
Precis.
Och att du inte har det och då får du panik och då gör du ingenting istället och så är du kvar på din arbetsplats som du inte utvecklas på. Utan ta ett steg åt den riktningen dit du vill, så kommer det att lösa sig. Det andra kommer komma till dig.
Ja.
Så det är lite så.
Det tror jag också.
Mm.
Det är så det har blivit för mig också.
Mm.
Jag tror att det är så ibland. Man behöver inte ha svaret.
Nej.
Ta små steg på vägen så blir det bra.
Nej, men jag förespråkar verkligen att bli en dopamin-junkie. Men man måste ändra de här dopaminflasharna man får. Jag älskar ju att träna.
Mm.
Men jag kan liksom inte springa 5 kilometer 3 gånger i veckan. För att till slut så kommer inte det ge mig dopamin. Man måste liksom ändra. Och det behöver inte betyda att man heller ska träna. Så man faktiskt får mycket endorfiner och dopamin och sånt där av. Utan man ska göra saker som man verkligen mår bra av.
Precis.
Men man måste ändra dem emellanåt. Så att det liksom blir det här nya spännande. För det är då man får den här kemiska processen i hjärnan. Där dopaminet flashar liksom. Ja, det är nog, jag tror att man kan likställa det med typ att ta någon drog, för att det är nog lite samma. Alltså man behöver liksom öka substansen och ändra innehållet för att få samma effekt. Den första är alltid gratis.
Mm. Yes. Nej, men alltså, det finns ju inget bättre än att så här börja med någonting nytt. Där man bara, gud, vad är det här för någonting? Mm. Vad är jag med in på?
Mm.
Så jäkla spännande. Jag älskar den känslan av att ge mig in i någonting som jag inte riktigt har koll på vad det är, men det känns spännande och så här, gud vad roligt, men också lite skrämmande, men det är då jag verkligen känner att jag lever.
Ja, men
och att man får fortsätta utvecklas, inte stå still. Att stå still, det är ju det värsta som finns, känner jag. Det bara kliar hela kroppen på mig. Jag bara, nu vill jag vidare.
För
man är hungrig på livet, så känner jag också.
Ja, men extremt hungrig på livet.
Ja.
Och någonting, alltså man förstår ju, alltså det som vi går igenom, och har gått igenom, det har vi också sagt 100 gånger nu, att man förstår faktiskt att livet går fort och det är liksom ingen idé att hålla på och slösa bort det på dåliga energier eller ett jobb som man inte trivs med eller energitjuvar till, alltså det är liksom, det finns inte, det är bara att köra på och göra det man verkligen mår bra av, för att det går fort. Vi har bara ett liv.
Exakt, och jag tänker också det.
Och där känner jag också att jag orkar liksom inte ge mig in i dåliga energier. Där har jag också faktiskt blivit väldigt duktig på att sålla bort dåliga energier ur mitt liv. För att varför ska jag hålla på och vara där? På platser där jag känner att det är dålig energi. Personer som har dålig energi. Alltså, som inte jag får ut någonting av. Nej, det går bort.
Ja. Helt rätt tänk, för jag tänker att man slösar så otroligt mycket energi på sånt. Det är bara dumt. Det är ju något jag har lärt mig på den här resans gång också, att ta bort. Alltså också med tanke på de situationerna vi sitter i, både du och jag, även om de är extremt olika, så är det är energikrävande är det, att både vara närstående och det du har gått igenom, sorgen och alltså den här berg- och dalbanan med känslor, och ena stunden är man hög på livet och andra stunden är man helt nedslagen och jätteledsen och alltså det tar mycket energi att pendla i det här. Ibland kan det kännas som att man är lite schizofren eller
ja, så, det känns som att det här avsnittet blir så här, för det är verkligen en dubbelhet i det här. Det finns två tydliga sidor.
Ja, det är så. Och det, ja.
Men det är ju verkligen som du säger, det känns som att man är schizofren ibland. Jag är ju väderschizofren då.
Jag är ju känsloschizofren då. Nej, men det är ju så, och jag tror att, ja, men som sagt, det här tar mycket energi att gå igenom det du går igenom och det jag går igenom. Och jag tror att alla människor behöver sålla och fundera, vilka har jag runt omkring mig? Ger det här eller tar det energi? Är det här bra för mig? Trivs jag på jobbet eller vad får mig lycklig? Och jag tror det är jätteviktigt att faktiskt rannsaka sig själv där lite grann och bara gå igenom, vart är jag i livet? Är jag på en plats där jag verkligen vill vara? Är jag den jag vill vara som person? Eller, och är man inte det, så börjar jag jobba mot det målet du vill. Du har alla möjligheter att förändra det.
Ja.
Det är sånt du kan påverka. Mm. Så påverka det.
Eller hur? Verkligen. Påverka det du kan påverka.
Ja. Är det någonting jag har lärt mig sen jag blev sjuk, så är det verkligen att påverka det du kan och försöka acceptera och släppa det du inte kan.
Verkligen.
Hantera det på något sätt.
Ja.
För vi har bara ett liv, och det låter ju otroligt alltså, klyschigt, men det är ju så sant.
Ja, det är det. Ja, verkligen. Nej, men så härligt att ha dig tillbaka. Jag är så glad för det. Det är verkligen.
Och så kul att få sitta här med dig igen.
Ja.
Även om jag är kanske lite snurrig i, lite ofokuserad och sådär. Men det kommer ju med hjärntröttheten också.
Det är jag med, och jag har inget att skylla på.
jag kan i alla fall skylla på det, som jag brukar skämta om. Det kan ju vara lite brutalt, men jag brukar ju säga det. Men jag är ju sjuk i huvudet, vad är du?
Ja, herregud. Nej, men du, vet vad, kan vi inte bara berätta vilken gäst vi har nästa vecka? För att vi ser fram emot det så himla mycket.
Ja.
För det är en otroligt inspirerande gäst, så att ni måste verkligen lyssna på det avsnittet. Hon är ofta med på TV4 Nyhetsmorgon. Hon är läkare och hjärnforskare och heter Mona Esmalizade. Och hon alltså, forskar ju på hur hon till exempel kan ge tips på hur du kan leva i upp till 150 år. Och menar ju på att vi kan påverka så mycket mer än vad vi gör idag. Och att teknologin har kommit så enormt långt. Hon menar också att bebisen som kommer bli 1000 år redan är född. Det är ganska sjukt.
Det är lite sjukt.
Ja, 1000 år. Aha, blir det.
Det är galet. Spännande.
Det kommer bli sjukt spännande.
Ja, nörden i mig verkligen hoppar ju av glädje. Ja. För det ska bli riktigt intressant att höra.
Så lyssna då. Och tack så jättemycket för idag. Hör att ni lyssnar.
Tack så jättemycket, så hörs vi nästa vecka.
Ja, det gör
vi. Förresten, vi ska ju säga det också. Följ oss gärna på Instagram och även Facebook. Vi heter ju Cancersnack där. Och så får ni jättegärna prenumerera i din podcaster-app på podden. Och även ge en recension.
Ja,
då skulle vi bli jätteglada.
In på iTunes och prenumerera och recensera.
Ja.
Maila oss om ni har några frågor och följ oss på Instagram och Facebook.
Har ni också ett ämne eller en fråga som ni vill ta upp eller kanske ett eget problem som ni vill att vi ska prata om, jag och Lotta, så får ni jättegärna mejla in det. Antingen på mejlen cancersnacket@gmail.com eller till våran Instagram eller Facebook. Det går också bra.
Mm. Do it.
Ja. Hejdå. Tack så jättemycket. Hej då.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.